Du lyssnar på Skogarna, en podcast om litteratur i gränslandet. Skogarna produceras av Beppo Ljudproduktion.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av litteraturpodcasten Skogarna. Idag har jag två gäster med mig i studion. Det är frankofila litteraturvetaren Filip Nyström och Anna Hallberg som faktiskt en gång tidigare varit med i podden när vi pratade om berusningens litteratur. Hon är i alla fall en flerfaldigt prisbelönt poet. Förra året kom hennes sjätte diktsamling Ciao Ciao ut. Och du är ju även litteraturkritiker på Dagens Nyheter. Välkomna båda två.
Tack.
Själv heter jag då Andrea Lundgren och det är jag som driver den här podcasten. Idag så hade vi ju tänkt att vi skulle prata om litteratur och form. Men vad pratar man egentligen om då? Själv tycker jag att mina tankar kring ämnet fort blir röriga. Formlösa kanske man till och med kan skoja till det och säga. Så här kommer jag nu alltså att göra några påståenden eller om ni vill ge förslag om vad form kanske kan vara för någonting. Så att ni då, mina kloka gäster, kan hjälpa mig att reda ut saken. So here we go. Form kan vara österrikaren Thomas Bernhards övermannande textmassor utan paus. Form kan upplevas som kvävande, eller förlösande, eller förrädisk. Form kan handla om hur man ställer upp ord på en sida, mellanrum, kommatering. Form kan handla om metalitterära experiment, till exempel en rad ur en dikt som refererar till en avhandling som tar upp en uråldrig, kanske fiktiv text som hittades i en grotta i Norge, vilket i själva verket var något som en dansk surrealist låtit en av sina karaktärer skriva i sin roman som huvudsakligen handlade om en filosof som skrev en essä baserad på några så kallade visdomsord sjungna av huvudpersonen i ett grekiskt drama som faktiskt också hittades i en grotta, fast inte i Norge utan någonstans på den halvö som ibland kallas Anatolien. Form kan vara en dikt om en vattendroppe som på boksidan bildar just en vattendroppe. Form kan kanske vara själva boken, materialet. En bok så hal att den är omöjlig att plocka upp. Eller en roman skriven på en toarulle. Kanske ordet kuken på svenska flaggan. Eller en text skriven på samma polyfona sätt som ett tyg vävs. Form kan vara olika genrer, som fragmentsamling, kortprosa, predikan. Ja, som sagt, när jag nu pratar om form inom litteraturen blir jag lätt lite förvirrad, som ni kanske märker här. Så därför tänker jag då ställa frågan till er här. Om vi börjar med dig, Anna. Hur skulle du förklara begreppet litterär form?
Jag tyckte att det var fint att du gav så konkreta, specifika exempel. Jag tror kanske att det är så man ska gå frågan till mötes. Att det finns många olika sätt att ta sig an formbegreppet. Men för mig det första som dyker upp i huvudet är perspektiv. Att form är att sätta perspektivet. Formen gör det andra möjligt. Den här dikotomin som man använder ibland mellan innehåll och form är ett motsatspar som ju behöver dansa tillsammans för att texten ska bli till. Om jag bara talar utifrån mig själv, i mitt skrivande så är det först när jag har kommit på formen som det andra blir möjligt att göra.
Skulle du kunna ge ett exempel på det utifrån ditt eget fall? Vilken form kan det vara du kommer på då som möjliggör skrivandet?
Men om jag ska prata om den här boken, Ciao Ciao, som är min senaste bok, så visste jag inte så mycket från början. Jag brukar försöka att tillåta mig maximal frihet. Det är på något sätt det som jag vill åt. Men för att jag ska kunna ha det så måste jag också ha någon parameter som är fast. Och då hade jag bestämt mig för att jag ville göra en diktsamling med separata dikter och inte en helhetsform som det var i mina tre föregående, utan att det skulle vara en diktsamling med separata dikter och titel. Jag hade bestämt mig för att det skulle vara en orange bok. Att den skulle ha en kvadratisk form. Det är en optisk kvadrat. Den ser ut som en fyrkant, men den är inte. Men sen så blev det ju ändå så när jag höll på med den att jag gjorde en helhetskomposition ändå. Så att den har sin form både i det lilla och i det stora. Men på något sätt så var det när jag hade kommit på det, då kunde jag vrida på kranarna och börja skriva i massa olika stilar. Så i början så var det ett väldigt kreativt och kritiklöst utflöde. Jag tänkte att nu ska jag bara producera olika sorters dikt. Och sen så försökte jag se vad jag kunde använda och inte och hur det kunde hänga ihop och så vidare.
Ja, just det. Om Filip, om jag ställer frågan till dig, hur skulle du liksom försöka konkretisera begreppet litterär form?
Alltså, det tänker jag också spontant på, den här dikotomin mellan form och innehåll, som väl är urgammal, känns det som. Men att när man pratar om form och litteratur så pratar man också om en viss typ av litteratur där formen framhävs. Form finns i all litteratur, men det är en viss typ av litteratur man pratar om. Man pratar om form som exponerar formen kanske i texten. Och det tänker jag kan göras, eller i mitt eget huvud så tänker jag att det görs med olika intentioner i texten. Att det finns viss typ av poesi som försöker på något sätt återspegla innehållet i formen. Som den här vattendroppen du pratar om.
Det är ju han, vad heter han, Apollinär.
Det är de här kalligramdikterna som man pratar om. De är väl en slags mimetisk efterbildning.
Exakt, det finns en gammal barockdikt som ser ut som ett vinglas och han har en vin. Och den här A Mouse's Tale i Alice i Underlandet som ser ut som en mussvans på något sätt. Och det är någon form av formlek liksom, som är väldigt lekfull. Men så finns det ju också på något sätt form som används för att skapa kreativitet. Jag tänker på typ författaren Georges Perec som skrev en hel roman utan bokstaven E. Som är på något sätt en formbegränsning som används för att driva fram någon form av skapande. Liksom. Och också form som helt enkelt är till för att berätta en historia på ett nytt sätt. Som jag har gjort på massa olika sätt.
Nu eftersom ni båda har tagit upp det här just dikotomin, form och innehåll. Jag kommer ihåg att det var någon debatt om det typ kanske kring 2010 någonting. När det var någon som, fast okej, form och innehåll, då var det så här berättelsen kontra formen tror jag det var. Att de ville typ att alla författare skulle välja sida. Då hade jag precis debuterat och de bara, är du för berättelsen eller formen? Jag bara, vad är form? Typ så. Och jag redan då, fast jag inte hade ett skit aning om någonting, liksom, tänkte så här, det är en jättekonstig uppdelning för alltså formen, vad är i sådana fall innehållet om formen tas bort? Alltså för vadå? Som de här exemplen som jag gav i början med, alltså själva materialet som boken är gjord i kan ju faktiskt räknas som form samtidigt som liksom, om man tänker så här, nästan dramaturgi är ju lite gränsfall nästan om hur det går in i formen, om det efterbildar det som, precis som du sa Filip, alltså det som texten handlar om. Jag tänker på Lotta Lotas Den svarta solen, som ju är den här, vi har snackat om den i ett tidigare avsnitt, som ju är den här labyrintiska, nästan kvävande textupplevelsen av att gå vilse i en labyrint typ.
Och i en bok
så. Så att, alltså det är ju så otroligt brett. Men var det någonting av de här sakerna inledningsvis som jag nämnde som ni tycker inte är form?
Alltså, jag tycker den frågan du ställer är helt rimlig. Att så här, det finns ju en dikotomi, men att prata om att välja sida är ju ganska absurt. Liksom. Men det är ju ganska klassiskt så här, tänkande kring koncept överhuvudtaget, att man ska liksom stå på ändra sida. Men alltså, om jag tänker på så här, svenska 50-60-tals poeter som arbetade jättemycket med formen på ett väldigt så här, explicit sätt, så här, om typ Eivind Fahlström.
På vilket sätt arbetar han med?
Nej, men han skrev vad han kallar för konkret poesi och var en av de som myntade det begreppet, i alla fall i Sverige, men typ i världen också, samtidigt som några andra. Men då liksom han säger själv att han vill använda ordet som en konkret byggsten, han vill komma bort från ordet som meningsbärande. Att det handlar mycket om så här, ljudet och hur det ser ut på pappret, och han skriver ord åt olika håll och i cirklar och i fyrkanter, och att det, orden så här, ska då enligt honom inte betyda någonting utan de ska vara någonting.
Men bara ett instick, är det det som kallas idag? Det finns ett ord som är språkmaterialism som folk brukar kastas med. Är det lite så samma grej, att ordet är som en sak.
Alltså, Anna? Om man jämför konkretismen som man brukar härleda till Fahlströms manifest som han skrev 1953, Hätelära gulper på fåtskliaben, som är när Uggla i Nalle Puh försöker skriva hjärtliga gratulationer på födelsedagen. Där fanns det ett tydligt manifest, en intention. Det fanns en generation som samlades kring detta och försökte göra något annat än vad tidigare hade gjort. Vad det gäller den här termen språkmaterialismen så är det en lurig ism, eftersom det inte finns något manifest, eftersom det inte finns någon poetgeneration som har sagt vi är språkmaterialister. Det är ett begrepp som flyter i samtiden och som används ibland för att ringa in mer språkfokuserade poeter, vilket man också kan tycka är absurt eftersom alla poeter är ju språkfokuserade. Mm. Så jag brukar själv inte använda den termen, även om det är många som har talat om mig och min poesi som språkmaterialistisk, så brukar jag värja mig mot den. Jag tycker att det är en delvis insinuant etikett som är till för att särskilja en viss poesi från då den andra så kallade normala poesin.
Den goda.
Ja, men jag tänker att nu är vi ändå 2018 och det var 100 år sedan modernismen började. Jag tycker inte att min poesi är konstig eller svårläst eller experimentell, som är något annat ord som brukar dyka upp. Jag brukar inte säga att jag skriver experimentell poesi heller. Men jag tänker vad det gäller den här frågan mellan innehåll och form och vilken sida man ska stå på och vice versa, så är det en fråga som nästan alltid gör sig gällande när man inte tycker att boken fungerar. Om litteraturen är bra så känns formen integrerad med narrativet. Ja, men man kanske tänker på det, men man tycker så här, ja, just det. Mm. Det är ju så här det ska vara. Det är ju självklart att jag inte tänkt på det förut. Vad fantastiskt och så vidare. När man blir arg på det formmässiga så är det ofta för att man upplever att man känner sig utestängd, att man inte förstår, att författaren vill verka smart eller pretentiös eller
för introvert
och så vidare. Och det är egentligen inte en form- och innehållsfråga, utan det är en litterär fråga, tycker jag. Mm. Och att man på något sätt vill lägga skulden någonstans. Jag tror att det är någonting annat som man vill åt, som man kanske har svårt att formulera.
Ja, just det. Precis, för att vad jag tänker så här att, nu kastar jag på ur med ett påstående här. Jag tänker så här att den litteraturhistoriska utvecklingen, om man ska säga, då är det ofta språkexperiment som har gjort att det har skjutsats framåt. Liksom. Alltså när det händer någonting i litteraturen så är det ofta på grund av någon formmässig aspekt. Alltså jag tänker som när romanen kom, alltså liksom, som jag har snackat om tidigare i klassikeravsnittet till exempel. Men är det någonsin, bortsett från att liksom klubba ner tabun i så här, hur mycket sex man får skriva om till exempel, berättelsen som skjutsar utvecklingen framåt? Eller innehållet då, som vissa kanske skulle säga.
Det kan det väl vara, absolut, tänker jag. Jag tänker att det är liksom en ständig dragkamp genom decennierna att man ska hålla litteraturen igång. Och det brukar ju vara lite växelvis. Efter att det har varit mycket formfokus så kan man längta efter de stora episka utflykterna. Kanske också att man blir mer politisk, att man tar in andra perspektiv från andra delar av världen och så vidare. Och sen så kan det slå över och man tycker att det blir för enklat, det blir för didaktiskt, det blir för pedagogiskt. Och så vill man gå tillbaka till formen, så kommer det hela tiden nya mellanvarianter. Och det är ju, ja, men som generationerna med människor också gör, de här eviga uppbrotten med sina föräldrar. Det är inte så mycket som är nytt under solen. Det kan jag ändå tycka är fantastiskt när vi pratar om litteratur, att litteraturen är så fruktansvärt lik. Att tittar man på andra konstnärliga uttrycksformer så har det ju ändrats väldigt mycket om man tittar på musik eller bildkonst. eller film. Men litteraturen är ändå väldigt lik. Det är små förskjutningar och jag tror att det har att göra med att litteratur uttrycker sig i och med hjälp av språk. Och att språket i sig är en generaliseringsmaskin och en konsensusmagnet. Och att språket är kollektivt och att det hela tiden finns en slags sociala korrigeringar som gör att vi härmar varandra, att vi skriver ungefär likadant, att vi vill ha ungefär samma berättelser. Och sen så är det de enskilda avstickarna som har lyckats formulera språkliga uttryck på annorlunda sätt som då råkar ut för den här obegriplighetsdebatten. Det här går inte att läsa, det här kan man inte förstå.
På samma sätt som typ ungdomarna alltid lyssnar på skadlig musik eller typ gör skadliga grejer. Ja.
Och sen några decennier senare så inlämnas det i den stora historiska.
Ja, men precis.
Jag tänker också att så här, just på grund av att språket är den här kommunala verksamheten, verktyget, liksom, så det, krävs det också ganska små förändringar för att folk ska bli upprörda liksom, i till exempel litteratur. Men sen är det också frågan om så här, hur litteraturen utvecklas. Det är också svårt även där att särskilja mellan form och innehåll. Liksom. Jag tänker på så här, naturalismen till exempel som verkligen förde litteratur framåt. Men ganska fokuserad på innehåll. Men det fanns ju också väldigt mycket form i det liksom, förstås.
Ja, men om vi ska försöka ta några fler exempel på när liksom, om man kan göra den uppdelningen en gång. När mer berättelsebetingade verk eller om man ska säga, har skjutit någonting framåt. Vad skulle det kunna vara?
Men jag tycker till exempel den här väldigt uppmärksammande Augustvinnan och älskade trilogin som Kristina Sandberg har skrivit om hemmafrun Maj. Där vi har kvinnlig protagonist som följs, det kommer jag inte ihåg precis, men det är i alla fall 30, 40, 50, 60-talet. Hon är inte helt inställsam, ibland tycker man jättemycket om, men ibland tycker man att hon är ganska knäpp. Det är stora episka bågar och det är verkligen hennes värld som skildras. Den är inte formexperimentell, men jag tror att den har enormt stor betydelse att den tar den platsen.
Ja.
Och det tänker jag är, det är det som det stora berättandet kan göra, att man kan dominera ett utrymme, ta den platsen och tiden, vilket kan vara väldigt radikalt i sig.
Mm.
Ja, sen tänker jag också på alltså så här, ett väldigt bra exempel på när det inte går att särskilja. Då tänker jag på, vad fan heter det? Three Lives av Gertrude Stein. Som på något sätt, för hon blev så trött på berättelsen om kvinnan som alltid var den stora kärleken eller den stora döden. Och det här, någonting väldigt vackert eller någonting väldigt sorgligt. Som skrev tre berättelser om tre olika kvinnor där det nästan inte händer någonting. Som är väldigt moderna.
Det är innehåll.
Ja, och de är, och det är verkligen innehållet är på ett sätt väldigt radikalt för att det händer väldigt lite. De lever sina liv. Alltså det går framåt hela tiden. Men det är så här, det utvecklas, det är ingen dramatisk kurva. Det börjar ganska dåligt och det slutar ganska dåligt. Men även formmässigt så är det ju likadan. På många sätt väldigt tråkig om man tänker språkligt, men alltså så här, fantastiskt, men så här, man skulle kunna beskriva den som tråkig för att det händer ingenting och det är upprepningar och upprepningar och
jag tog med mig en Steinbok just för att innan vi bestämde att vi skulle träffas så skickade André ett mejl och frågade vilken var den senaste bok som du läste. Och jag har precis läst ut nyutgåvan av Gertrude Steins roman Ida. Och där har en annan Ida Börjel, skrivit förord. Och så tyckte jag att det var bra som hon skrivit sitt förord. Men Steins metod och intention var annorlunda. Texterna fokuserar varseblivning, inte det varseblivna. Och det är det att hon fokuserar själva varseblivningen, själva perceptionen. Just den här romanen arbetar med en slags matriser. Huvudpersonen Ida skapar sig också sin egen tvilling. Hon har opålet nya hundar och hon gifter sig opålet med nya män. Och det blir ett slags jag ska säga, det är lite grann som att hon DJ:ar på språket. Egentligen ska man läsa den i original, för hon är också väldigt rolig med sina ordvitsar, med sina syntaxer och så vidare. Okay. Och när jag började läsa den här boken och alla de här märkliga tvillingvarianterna av Ida, så tänkte jag direkt på David Lynch, den senaste Twin Peaks-versionen med hans doppelgänger och så vidare. Och Lynch är ju också en konstnär som på ett sätt fokuserar själva varseblivningen. Och det tänker jag, när språket praktiserar det här perspektivet utan att gå in i ett torrt filosofiskt metaperspektiv, så kan det bli svindlande. Eftersom man alltid tänker språket som bestämmande, berättande, narrativ. Men när man börjar dra i de reglagen, så är det som att världen gungar. Det är ju som en slags... idag skulle man prata om virtual reality och AI och så vidare. Men hur den intelligensen och styrmekanismen finns i språket. Och där tänker jag att många formmedvetna författare också uppmärksammar något som många andra författare inte vill låtsas om. Man vill inte låtsas om att man använder språk. Det finns ju en viss typ av estetik som går ut på att läsaren ska bli så uppslukad så att hon inte tänker på att hon sitter och läser. Man är helt i den förtrollade världen, vilket kan vara gudomligt och fantastiskt. Men en annan formmedveten författare som jag vet att du, Filip, har hållit på med, Erik Bäckman, har skrivit att lyrik ska ge läsaren känslan av att hon sitter i en stol och läser i en bok. Just det. Alltså att man återförs till sig själv och sin egen medvetenhet just här, just nu, i rummet och platsen. Och det kan vara sensationellt nog.
Ja, verkligen.
Ja, och det är lite det jag menar också med att så här, när man pratar om form och litteratur, så pratar man om just den litteraturen som på något sätt visar formen också. För jag tänker att det finns ju väldigt mycket litteratur som kan vara fantastisk, och eller både fantastisk och dålig liksom, men som mycket mer anspelar på den muntliga traditionen, där den gamla bilden av språket, där språket är någon form av genomskinligt medium för att föra fram en mening. Att språket är någon form av kärl som fylls med mening, som är en form av kommunikation. Liksom. Och där själva berättelsen är liksom... berättelsen ska lysa mycket, mycket starkare än berättandet. Berättandet ska försvinna bakom berättelsen. Det ska bara vara en bricka som man för fram berättelsen.
Det är väl en ganska... Är inte det en ganska förlegad bild, eller?
Jo, det är en jätteförlegad bild. Ja. Men det är också en förlegad bild av själva språket i sig. Liksom.
Ja.
Att det är så det funkar. Och att i det så har det också funnits en hierarki till det skrivna språket som man sett som vanskligt. Därför att det är längre bort från den faktiska meningen. Därför att det försöker representera det talade språket.
Så det här är ju det idag. Apoteket, ja. Tänker jag.
Absolut, bland annat.
Ja.
Men... Och vad författare som på något sätt arbetar med formen och innehållet i symbios och visar, som Bäckman säger då, att så här, du sitter och läser en bok och gör det på ett organiskt sätt, eller vad man säger, blir form, det är det man pratar om form och litteratur ofta, tänker jag.
Jag ska bara komma med ett så här tråkigt och surt inlägg i den här. För att ofta så här, när vi snackar, du och jag, Filip, så är det ju så att du älskar formmässigt väldigt så här utmanande böcker. Och jag är så här alltid hungrig och kastar mig in. Jag kastade mig in i Inlandsbanan. Bara så jävla pepp som typ en så här elitidrottare. Bara stod i startgropen och nu ska jag läsa den här Inlandsbanan.
Inlandsbanan är så av Erik Bäckman.
Ja, precis. Bäckmans Inlandsbanan. Som är så omtalad och alla som är coola och svåra in i litteratur kan läsa den och så älskar den. Och så börjar jag läsa och bara... det är så tråkigt, jag typ spyr. Och jag kommer också ihåg när vi pratade om den där svarta solen av Lotta Lotas, som man fick känslan av att man är fångad i en mardrömslik labyrint. Alltså när jag fattar så här den grejen efter typ 3 sidor kanske, max. Sen så kände jag lite så här, man bläddrar igenom boken och bara, okej, men nu har jag fattat konceptet med det här. Liksom, kan inte det vara risken ibland med... Om det är en hel roman som köper en form i det.
Alltså att man... det är, där jag måste invända direkt. Därför att det är ju det vanliga med all typ av litteratur.
Ja.
Att man fattar konceptet direkt. Alltså man vet vad huvudpersonen är och storylinen. Och, jag tänker på Om man har sett alla oändliga barnfilmer med sina barn, man vet precis vad som händer. Och sen så när vi började titta på Studio Ghibli och Hayao Miyazakis filmer, och barnen satt med ögon stora som tefat. För att man har ingen aning, för att det är en helt annan dramaturgi, för att berättelsen inte tar de vägar som man tror. Och jag tänker att just det här att man fattar konceptet, men det är ju inte...
Ja, men,
nej,
så...
men sen så tänker jag väl att det också kanske är att man har olika attraktionspunkter som bara är där. Ofta så tycker jag att det börjar med en förälskelse och sen så försöker man hitta argument för att det är den mest rimliga förälskelsen. Mm. Man börjar ju aldrig läsa någonting för att det ska vara så bra eller jag ska tycka att det är så duktigt. Utan man liksom golvar sådana och tycker att gud, varför har ingen visat mig det här förut? Att det finns, att man kan skriva på det här sättet. Mm. Oh my god, kolla. Oh. Varför har inte de här böckerna funnits på litteraturlistan? Kolla, så här kan man också göra en roman. Och sen försöker man hitta argument. Och så var det ju absolut för mig när jag läste Erik Bäckman. Jag var så här, åh, men det är ett helt annat sätt att bygga narrativ. Och då är han ju ändå en författare som har ganska mycket narrativ i sig. Det finns utveckling och huvudpersoner och så vidare. Men det är på ett helt annat sätt än vilken...
Jag vill bara tillägga att jag var lite medvetet provocerande här för att få igång er formälskare.
Men jag tycker det är en spännande fråga, det med att man förstår det direkt. För att jag känner ju väldigt mycket med typ Lotta Lotas och med typ författare som Nathalie Sarrott som jag pratat om här förut. Att båda de är författare som man fattar. Efter en sida så fattar man sig vad de håller på med. Men när man fortsätter så skapar det någonting i läsaren, i alla fall i mig, att så här, sitta och bara gå vilse i den där jävla labyrinten, eller bara i de här övre medelklassmänniskornas huvuden som är Nathalie Sarrott, och bara gå vilse där och bara gotta in sig i det, att det skapar någonting i en själv liksom. Och till skillnad från alltså, vissa romaner som är då mer innehållsligt fokuserade, som, alltså, jag vet att jag läst någon så här novell, eller kort roman av Steinbeck någon gång, som är så fruktansvärt tråkig. Alltså jag fattar efter två sidor precis vad som kommer hända. Och sen händer det. Och det händer ingenting i mig.
Ja, precis.
Och det är ju mycket, mycket tråkigare.
För det är ju det också så här. Alltså, bara att man fattar grejen. Det är också det som så här, provokationen. Att man, det kan ju, alltså, att tänka kanske mer på litteraturen som en upplevelse. Inte som en resa från en punkt till en annan. Och just det här också. Att man kan ju inte riktigt heller fatta grejen innan man har varit inne i den labyrinten i
verkligen
tre timmar. Och verkligen inte hittat ut på egna. Alltså även om man så här kan föreställa sig känslan, så har man ju ändå inte haft den, va? Så det är ju ändå någonting där. Men samtidigt så kan man ju också säga att det är ju en läsning som kräver mer. Vi har ju pratat mycket om motstånd och så här i den här podden. Alltså det är ju mycket motstånd att liksom, om man ska ha en sån här mardrömslik kvävningskänsla i några timmar, det är ju inte alla som väljer det.
Nej, men.
Fast jag tänker att nästan alla de upplevelser som människor värderar, det här var fantastiskt, så mycket endorfin och lycka, det är oftast liksom någon form av prestationer eller kriser eller saker som har varit ansträngande. Att någonting är jobbigt innebär ju också att det tar det i anspråk. Att det kräver en viss grad av uppmärksamhet, men också skicka den tillbaka. Jag kan bli otroligt snopen och besviken när jag kommer med min fulla intentionalitet till ett verk. Och det är liksom bara att gå genom en snitslad bana. Mm. Här är jag så här beredd att ge min själ. Och så ska jag bara gå längs den här stigen. Och sen kommer en sån här skyltar. Här ska du skratta, här ska du gråta. Det känns väldigt alienerande, tycker jag. Medans verk känner så här, men vad händer här? Eller här får jag verkligen vara på tårna. Jag håller heller inte med om att, liksom, att man fattar grejer med Sarrott och Lotas. Jag tycker att det bara är så här, va? Eller, och att man hela tiden är så här, men det kanske bryts. Eller, jag tror att jag gillar den känslan av att man verkligen är så mycket på tårna så att man glömmer allting annat. Och det är då jag får den här sublima, också barnsliga läsupplevelser som man har när man är 11 och läser äventyrsböcker. Att man glömmer tid och rum och så vidare. Mm. Nu motsäger jag mig apropå det här med Bäckman, att man ska ha känslan av att man läser en stor. Men Men jag tycker att den verkliga läsningen ger ju ett slags medvetande förhöjning som inte liknar någonting annat. Och jag kan tycka att de här mer genrebaserade böckerna som bygger upp tydligare transcendens eller fiktiva världar, de är lite snällare, de öppnar dörren, nu får du gå in här till det övernaturliga och så vidare. Men i viss typ av litteratur, då är man verkligen alldeles som faller genom kaninhålet och man har ingen aning om var man hamnar. Mm. Och någonstans så är jag fortfarande en så enkelläsare, så det är den här fallkänslan som man vill åt, tror jag.
Men det där blir nog en ganska bra övergång, tänkte jag. För att Anna, jag vill ju gärna prata lite grann med dig om din senaste bok. Men först ska jag bara säga lite mer om dig för de läsare som inte vet någonting om dig. Du debuterade 2001 och då var du med en väldigt uppmärksammad diktsamling som heter Friktion. Och du är en sån där författare, skulle jag vilja säga, som alltid hyllas av alla kritiker. Även om du förstås får en del skopor av att du är obegriplig och att det bla bla bla. Allt det här med språkmaterialism.
Lite pisk också. Ja.
Precis, lite pisk får du faktiskt också. Men ändå, du har ju fått jättemycket priser och är väldigt uppskattad som en nyskapande poet i Sverige. Och det är därför vi är glada av att ha dig här. Det här är faktiskt typ första gången som vi inbjuder någon till att prata om dens eget verk.
Just det.
För att vi jobbar inte så annars.
Nej.
Men i alla fall,
det är ditt val.
Ja, precis. Det är mitt val. Är det en varning? I alla fall. Dina tre sista böcker har gått från Colosseum, tung, om jag ska försöka sammanfatta ett ord där, till en mer jublande ljusgrönt och aska. Mm. Och sen nu då Chow Chow. En knallorange bok som rymmer både en grov råhet, skulle jag säga, men samtidigt också det som jag tycker, av det jag vet om det du har skrivit och om allt som du pratar om i litteratur, en väldig lekfullhet alltså. Det är någon slags avancerad lekfullhet som gör att det både blir svårt och lätt att möta det så. Men man kan väl säga vapenindustri, porr, våld, samtidigt vardagsliv, tonårsbarn och typ kvinnliga hiphopstjärnor i Sverige. En härlig blandning.
Ja, det är en del av dem. Komponenterna i den här boken.
Precis. Hur var den att skriva?
Det är så märkligt när man pratar efteråt. Den här boken kom ut i januari 2017. Och jag tänker att jag hade svarat olika på den frågan om jag hade svarat sommar 2014 eller 2015 eller 2016. Nu har den på något sätt slutit sig kring sig själv och är sin egen. Nu är det som ett objekt som tittar tillbaka på mig, som jag kan tycka är konstigt att det är jag som har gjort den här boken. Men den var väl som det ofta är, att det både är väldigt lustfyllt när man är mitt i det och att det periodvis var enormt ansträngande. Någonstans där i mitten att man förtvivlar och tänker jag blir galen, det går inte, det är värdelöst, och sen att man tappar intresset och sen går det tillbaka igen. Men det som var kul med den här boken, om man jämför med de tre som jag skrev innan då, Ljusgrönt och Aska, Colosseum, och sen så skrev jag tidigare en brun, lång diktsamling som heter Mil, som var som ett långt kassettband. Det var just det här att få jobba med det lilla formatet. Det tyckte jag var kul. Det var liksom som att göra små dikter, att inte ha de här jättelånga bågarna som jag har haft i de andra böckerna. Sen tror jag också att för min del så följer mina böcker mycket i någon slags växelverkan. Som du sa, att den svarta Colosseum-boken var en ganska stor och mörk och tung bok. Och Ljusgrönt och Aska var något försök att skriva lätthet. Och efter att jag hade gjort den så kände jag att nu kan jag inte skriva om träd på 10 år. Jag hade på något sätt tömt det gröna, naturlyriska. Så då var jag väldigt begärlig efter det urbana, eller rörelsen i stan och olika typer av idiom, olika språk, också det tonåriga. För mig det här är en ganska ung bok. Det känns konstigt att det är jag som har gjort den. Det känns som att jag gjorde den för 15-20 år sedan kanske. Men så är det ju inte. Men det känns som att jag har flyttat mig från den platsen som jag stod på då.
Det är mycket så här, alltså just de här kontrasterna mellan till exempel våld och BDSM, sex och massa så här liksom pornografiska benämningar till vad som man inte riktigt vet döljer sig och visar sig på olika sätt med liksom barn som far illa på olika sätt och sen det här tonårsgudar, alltså tonårsgudinnor, alltså den unga tjejen som liksom typ går fram och tillbaka längs en gågata och jag tror det är något ställe så står det så här: vi vet, och sen går vi till Åhléns parkeringen. Och det kan ju rymma sig mycket i det, men det är också det där, det finns något så här brådmoget i den som är väldigt härligt. Som, och sen, samtidigt det här vardagsnära som också finns, där du skriver bland annat just på tal om form, alltså i sonettform, extremt vardagsnära grejer, både ta ner sonettformen och samtidigt lyfter upp det vardagsnära, Ica, glömmer köpa kaffe, rimmar, vad är det? Helv, nästan helvete på finner jag mig själv och sådär. Otroligt alltså humoristiskt samtidigt. Så att alltså jag vet inte. Jag går med garden, när jag läser den så går jag med garden uppe hela tiden. För det pendlar så mycket från det här, alltså man skrattar till och rätt sen är det något nattsvart liksom som bara skärs in i magen bakifrån. Alltså det kan vara en bild så här, som formfranska och kött. Bara de bredvid varandra som skapar den känslan av typ, vad är det som skärs här egentligen? Så att det är verkligen någonting som du sa tidigare, går på tårna, tycker jag, under läsningen. Vad tycker du, alltså, Filip?
Jag tänkte på det när du pratade om det. Alltså det är kanske lite fånigt att prata om hiphop bara för att du tar upp Silvana i boken. Men jag tror att jag lyssnade på en intervju med Kemiri någon gång som beskrev sin influens av hiphopen. Där han sa att någonting han uppskattar väldigt mycket i hiphopen, det är att den är väldigt kaxig på ett väldigt bräckligt sätt.
Det är en fin formulering.
Ja, och det är någonting som jag uppfattar i den här boken. Det finns en väldigt kaxighet, men som är väldigt bräcklig. Mm. Och att det finns, mer än i hiphopen skulle jag säga, att det finns framträdande sprickor i den. Och att det finns någonting mörkt i den också.
Liksom. Jag tror för mig, jag kan inte alls vara normativ, det finns väldigt många olika sätt att göra dikt på, men för mig, åtminstone hittills, så har det inte varit möjligt att skriva om jag inte tar någon form av risk. Vad den risken består i kan vara väldigt olika. Det är nog mest någonting som känns i min egen kropp. Det behöver inte alls vara att skriva om sex och våld. Det kan vara helt formmässiga frågor eller visst anspråk eller att skriva om de här unga tjejerna till exempel på det sättet i en sonettform, vilket jag funderar på, är det här helt löket? Det är som en stor estetisk risk att göra det. Men också roligt, just sonetterna som folk har frågat, var inte de väldigt svåra att skriva? De var nog de lättaste att skriva. Det är ju tacksamt, om man nu ska prata form, så är det otroligt tacksamt när det finns en given form med 11 staviga rader och olika rim. Ja, men det är på något sätt bara att spela på det. Det är mer krävande när man ska hela tiden uppfinna sin egen form. Men för mig så är frågan om uppmärksamhet poesins grundmatris.
Får jag inflika att kaxighet menar jag inte bara i att skriva om vissa ämnen, men att det finns en attityd i texten. Och framförallt i vissa av styckena som verkligen känns som en hiphop-video nästan. Liksom att det finns en så här, hakan högt och en uppkäftighet i liksom tonen i språket. Tycker jag. Liksom, det är snarare det menar
jag. Nej, men jag tror att för mig så var, alltså, att ta den platsen utgjorde lika stor risk som att ta den här mer lätta och vackra platsen är ljusgrönt och aska, eller att ta den tunga, allvarliga platsen i Colosseum. Samtidigt så kan jag känna att när jag säger det här så vill jag omedelbart motsäga mig själv. För jag kan säga, men det här, det vackra finns och det lätta finns i Colosseum. Alltså att de där epiteten byter...
Som glider plats. I händerna.
Ja, det är någonting som har slagit mig nu efter att den här boken kom ut. För då fick jag åka runt lite grann och prata om boken. Och det brukar jag tycka är väldigt roligt. Annars är man ju mest ensam när man sitter och skriver. Och så kom jag på mig själv efter att jag hade haft någon sån här samtal och författarpresentationer och man försöker bjuda till och visa att man inte är helt farlig och att man skriver en konstig poesi men man kanske kan läsa den ändå och så vidare. Att jag skapade ett narrativ som jag efter ett tag kände mig obekväm med. Att jag hade den här ordningen. Men först kom den boken och sen gjorde den och sen gjorde den. Och jag kan känna att jag upprepar det nu också. Att jag pratar om mina böcker som om de var delar i någon form av system. Och då får jag bara direkt en impuls att slå sönder allting.
Ja, ens blick på allting förändras ju också alltid beroende på vem man är just nu. Eftersom man helt enkelt förändras. Ja. Jag förstår det.
Nej, men jag kan, nu så känner jag mig så här, men jag vet inte. Jag har gjort den här boken, den är färdig. Den är absolut det bästa jag kunde göra då under de förutsättningarna. Och jag hoppas att läsare ska kunna använda den och få ut någonting av den när de läser. Men nu är den inte längre min. Nu får den flyga ut i världen, tänker jag. Mm.
Du är ju, trots alla de här onda beskyllningarna om att du är så komplicerad och farlig och läskig eller vad det nu kan vara, så är du ju faktiskt en folkbildare, kan man väl säga. Jag vet att du, jag har googlat och jag vet att du har haft Snälla poesiskolan i DN till exempel, där jag antar jag att ni, du kanske ensam eller med någon annan förklarade poesi och liksom hjälpte läsare in i poesin och för att just avväpna den kanske och sådär. Och sen så är du ju alltid i din litteraturkritik väldigt öppenhjärtig liksom mot läsaren. Så här, alla kan läsa din litteraturkritik. Det är allt, det är liksom, den är väldigt både komplicerad och samtidigt lätt tillgänglig på något sätt. Och den klarheten kan man ju sakna ibland när man läser både litteraturkritik och lyssnar på folk som pratar om sina texter. Men i alla fall, därför tänkte jag passa på att ställa några riktigt så här, inom situationstecken, dumma frågor.
Kör på.
Om din bok. Just för att sätta fingret på det här med form då. Och Filip, du får jättegärna också säga vad du tycker om det här. Det här är sånt som jag aldrig hade vågat ställa till någon som jag inte kände lite så.
Fråga.
Okej. Mm. Alltså, en klyscha kring lyrik är så här. Eller jag vet att till och med en lärare jag hade en gång i poesi när jag gick en skrivskola när jag var 18. Han så här sa att man kan sitta en hel dag och så här fundera på, ska jag flytta det här kommatecknet? Och i filmer alltid när de skildrar poeter så sitter de och skriver så här vansinnestakt liksom. Till exempel så är ju i början av din bok så har ju några delar som heter Gula fyrkanter, tror jag det är.
Ja, det är tre dikter.
Mm. Precis. Och där så är det faktiskt ett kommatecken på ett ställe som är lite konstigt placerat. Alltså, skulle du kunna
berätta... Vilket kommatecken är det? Är det där?
Ja, vid persika där. Det ligger liksom, vad ska man säga, ett eller två mellanslag före ordet och det är inget ord direkt före på den raden. Även orden är med ganska långa mellanrum mellan varandra och så. Skulle du kunna säga någonting om dels hur du tänker med att börja boken med de här gula fyrkanterna och sen också gärna något om det här kommatecknet?
Absolut. När jag gjorde den här boken då så började jag först bara att prova att skriva en massa olika stilar. Jag hade inte bestämt mig vad som skulle vara först eller inte. Så att det här var en diktserie om tre dikter som jag skrev kanske i mitten av arbetet. Och utgångspunkten var att jag vet inte hur det kom så att jag gjorde det, men jag satt och tittade på Rothkos målningar, hans monokroma bilder, och så började jag tänka, men om man skulle kunna skriva så, om man skulle kunna hålla den intensiteten på pappersytan utan att orden pekar iväg. Och utan att det blir kalligramdikter som vi pratade om tidigare, med att man liksom gör en vattendroppe av bokstäver. Men om jag kunde liksom på något sätt hålla koncentrationen på sidan. Och för mig så är ofta de här just ganska banala idéerna väldigt igångsättande. Sen kanske det inte blir precis så. Men det var någonting som jag höll på med. Och då skrev jag de här tre dikterna Gula fyrkanter som... som jag tänker är ganska platta och frontala, och jag tyckte att det var bra när man öppnar boken och på något sätt springer in i det, så är det nästan som att man springer rakt in i en vägg, att det är liksom det första man ser, och då bromsar man och så blir man lite förvirrad och konfunderad, varför ser det ut så här konstigt? Och sen efter den, då kommer en ganska lättläst dikt som heter Vapen, som är mer våldsam kanske, men då har man liksom spärrat upp sig, stegrat sig så mycket till ett slags uppmärksamhet så att man kanske kan ta emot den dikten på ett bättre sätt. Så att jag tyckte att det blev väldigt bra när jag kom på att jag kunde ha de här dikterna först. Och det är någonting som jag ofta gör, att jag sätter liksom det svåraste först och sen kan det komma något lättare. Att det finns en slags dynamik i vilken svårighetsgrad eller hur mycket man måste ge dikterna när man möter dem. Det är ett sätt att styra tempot och också att komma ifrån den här allmänläsningen. Jag vill inte att man ska läsa på autopilot. Mm. Det är det. Man gör det så ofta utan att tänka på det. Man läser ungefär som man läser på mjölkpaketet eller som man slöläser tidningen. Och jag vill på en gång vrida upp en switch som jag säger, men nu är det här, nu är det bara det här som gäller. Så de här dikterna kan vara lite så, oj vad konstigt, vad är det här? Men sen eftersom jag ändå tänker att det bara är tre och det släpper sig, så kommer man förbi det och sen kan man gå tillbaka.
Det är som en liten snubbeltråd i början av texten som ska göra att man säga, fan, det kan vara mer här.
Men det är roligt, jag tänkte faktiskt på precis den grejen, nu när jag bläddrade i den igen lite grann. Och att jag tänkte på att det liknar väldigt mycket Det av Inge Kristensen. Som börjar med en bara vägg av text. Första sidan är bara bang in i vägg. Och som bara tunnas ut. Så det är en sån som springer igenom väggen och så är det så här, liksom splitter av den längs vägen. Att det är det tunga först som lättas upp. Liksom.
För att jag läser ju inte jättemycket poesi av någon anledning. Antagligen för att jag är väldigt mycket den här baksidan på mjölkpaketet läsaren. Och för mig så kan det också bli, alltså det här att man hela tiden liksom letar efter mening och nycklar i text hela tiden. För på så sätt är jag ganska vaksam, att man så här, men vad är liksom, det finns en hemlighet som jag letar efter. Och att det, när man läser såna här saker så kan man bli lite tokig, man kan bli lite kollrig på sig själv. Och till slut måste släppa det. Och det är ganska skönt också, att man mer bara går på förnimmelse, man går på liksom sinnesintryck. Som att, och att jag mer kanske tänker den här diktboken som ett hus, och att man liksom ibland kommer in i ett barndomsrum, ibland kanske får den här väggen i facet, ibland kan jag känna, det här rummet kommer jag inte ens in i, för jag fattar inte hur man öppnar dörren, typ så. Men att det kan vara, du säger ju också helt en plats om allting, alltså den här platsen, ta den här platsen, var det här, eller liksom sådär.
Jag tänker så, du skrev en väldigt fin, bra text nyligen i Dagens Nyheter om att gå i skogen.
Ja, just det.
Och det tänker jag, om man inte är van vid att gå i skogen, om man lite snabbt från Södermalm i Stockholm där vi sitter nu, tar tunnelbanan ut och så kommer man ut skogen och så säger, ja men vad ska jag titta på då? Vilket träd? Så här, kolla här. Och så säger, nej men det tar liksom ett tag att gå runt där innan man börjar se vad det är man ska se. Och efter att man har varit där en stund så blir inte de frågorna så viktiga längre.
Precis.
Då är det andra frågor som gör sig gällande.
Precis.
Och så tänker jag att det är lite grann med poesi också. Att först så rusar man in och säger, ja men okej, vad är det jag ska titta på? Vad är sensationen? Och
så försöker man är så nervös.
Ja men så försöker man så här, hålla fast läsaren, någon slags milt tvång, tillräckligt länge tills man börjar djupandes lite och faktiskt kan se. Sen kan man börja prata. I det här initiala läget är det liksom meningslöst att ha en diskussion där. För där finns det ingen perception eller inlyssning eller uppmärksamhet. Så först måste man liksom komma ner i skorna och vara där en stund. Och sen kan man börja läsa. Då blir det liksom, men det här tyckte jag var spännande, här stannar jag lite längre, eller kolla där, att man hittar. Men jag tror att man måste släppa den här ganska kommersiella säljtanken, att nu har jag köpt den här boken, nu har jag investerat i den här tiden, då ska jag få ut den här upplevelsen.
Den här nyttighetsaspekten av läsandet, så här, att man ska lära sig någonting eller att man ska liksom komma från en punkt till en annan. Också.
Ja, men det absolut bästa tycker jag med konstnärlig verksamhet, det är ju dess ändamålslöshet.
Mm.
Jag tycker att det är väldigt, att man bara får lov att vara där och att den inte vill en någonting. Nästan alla andra instanser har ett syfte. Man kan gå i psykoanalys för att man ska få bättre självförstående eller självkänsla. Men konsten vill än ingenting. Den finns där. Den erbjuder möjligheter att gå in i olika lägen. Och sen, om man tycker att det är jobbigt, ska vi slå ihop boken. Mm. Alltså, det är någonting fantastiskt i det, tycker jag.
Jag tycker det är en jättefin metafor med skogen. Mm. Men jag tänker också att det är precis därför folk till exempel anklagar dig för att vara obegriplig eller svårförstådd. Och också precis samma anledning till att folk tycker att Erik Bäckman är svår till exempel. Men jag tror att det har ganska lite att göra med att, så här, att det är speciellt svårt att läsa det. Utan att det är en inställning i hjärnan att så här, nu ska jag läsa det här, jag ska förstå det här. Det är en berättelse, ett budskap som jag ska liksom lista ut. Och att man liksom tänker att författaren försöker lura en på något sätt när man inte riktigt fattar.
Mm.
Men att det inte riktigt är det som är frågan liksom.
Men det, jag tror att det handlar väldigt mycket om pedagogik. Alltså du pratade om folkbildning tidigare. Jag kan, det är inte så ofta jag blir provocerad, men jag kan bli väldigt provocerad av den här inställningen att folk är dum.
Mm.
Jag tror inte att folk, jag tror inte att människor inte kan läsa. Men det är också en klassfråga, en demokratisk fråga. Om man aldrig blir presenterad för poesi eller mer avancerad konst och litteratur, då känner man sig obekväm, man vet inte vad som väntas av en, man känner kanske inte att man får lov. Men min erfarenhet efter att ha varit skrivlärare för väldigt många skrivkurser och har jobbat med barn och har, jag har gjort så mycket sådana prat, är ju att människor förstår visst det. De blir otroligt glada när de presenteras för en text som de först kanske hade stött bort eller tänkte det här är ingenting för mig. Och när man känner att man får lov, att man får tillträde.
Steps in,
ja, och där tror jag att men dagskritiken eller kanske såna här poddar eller andra semi-offentliga sammanhang kan vara otroligt viktiga. Jag tycker inte att man ska liksom pracka på folk litteratur, det kan finnas någon sån här godhetsvurm.
Ja, precis, att man alltså, blir en bättre människa att
nej,
läsa.
Nej, liksom. Skit i det. Folk ska göra vad de vill göra, men man ska åtminstone veta att det finns. Och jag menar, jag tänker att som många författare att man är så här gråtmild över sitt barndomsbibliotek, men faktiskt att det finns instanser där man helt gratis får låna hem hur mycket böcker man vill. Det är otroligt bra grej.
Den enda gränsen är hur mycket ens morsa orkar bära. Liksom. Men jag tänkte, nu rinner tiden iväg lite grann här. Men innan vi ska lägga av så skulle jag vilja att vi hann nämna i alla fall, alltså om ni kan nämna varsitt verk kanske, som där ni tycker att formen är rolig på något sätt. Och gärna också något exempel när ni tycker att formen kanske inte funkar eller så. Filip, vill du börja?
Oj, alltså det finns hur mycket som helst. Jag tycker att det är en skitsvår fråga. Men en kul bok att nämna bara i det här avsnittet, för att jag tycker att det borde bli nämnd i det här avsnittet, i Life and Opinion of Tristram Shandy Gentleman av Lawrence Stern, på grund av att den är så jävla tidig, att den liksom skrevs slutet av 1700-talet i England, innan romankonsten var helt satt typ, och fullständigt bryter ner romankonsten.
Det är rätt kaxigt att göra så
tidigt. Den är liksom skriven som en man då, Tristram Shandy, som ska berätta om sitt liv. Och så kommer han fram till då att, var ska jag börja? Ska jag börja där jag föds? Men jag måste börja tidigare än det. Sen börjar liksom när hans föräldrar har sex då, på något sätt. Och så kommer han in på massa sidospår hela tiden, så han kommer ingenstans. Och sen är det så här, tredje bandet ser han på sin den dagen han föds då. Och har någon lång utläggning där om att det är problematiskt. Jag har suttit och skrivit här i ett år nu, men jag har bara kommit en dag i mitt liv, så jag ligger liksom minus i förhållande till läsaren. Och den jobbar också väldigt mycket i formen. Det är någon sida som är helt svart vid något tillfälle. Och så här. Den är liksom, den är som en postmodernistisk roman innan.
Det där är ju också roligt eftersom den är så gammal, just för man alltid tänker sig kanske ett formexperiment, en ny grej. Anna, har du någon?
Ja, nej, men den första som jag kom på var en roman som också är äldre. Den är inte 1700-tal, men 1943 kom Jane Bowles Two Serious Ladies, som jag blev väldigt knockad av när jag läste. Den består av två delar. Det förstår man inte när man börjar läsa den, utan först läser man, det är inte så långt, jag vet inte, 45 sidor kanske. Och sen klipper den och sen kommer andra delen. Och ja, men den är speciell både i sin storform och i dialogen mellan de här kvinnorna och vad de tar sig för. De är på något sätt socialt fel, skulle man kunna säga, i alla avseenden. Men det är ingenting som författaren på något sätt signalerar eller blinkar om, vilket gör en väldigt lustfylld som läsare. Jag kan tycka om när författare bara presentera något som ett faktum och så får man själv dra de hisnande slutsatserna. Och det är en prosabok. Men sen så tog jag också med mig den nya översättningen till svenska av Gloria Gervichs Migrationer, som har översatts till svenska tidigare. Och det som är spännande med den är att det är ett verk som skrivs om och om och om igen. Här står det Migrationer 1976-2018. Hon är en mexikansk författarinna som är född på 40-talet. Och hennes form, den är ganska olik min form. Den är flytande, rinnande, skriven i gemener, utan skiljetecken. Jag kan vara just, inte för inte ens så skriver om fyrkanter kanter överhuvudtaget, ganska fixerade saker, men det här är slags rinnande, smältande dikter också, formen är.
Jag tror du skrivit en dikt om Tetris en gång till.
Alltså det i min första bok Friktion så finns det en liten anspelning på Tetris, okay. Vilket faktiskt flera gånger har uppmärksammats av läsare, så visst
jag alla har kanske en Tetris liksom.
Ja. Så ska flytta på det kantiga. Jag bara tänkte på det kantiga.
Ja, nej, men jag har en kantig själ. Jag får stå för det.
Det var spännande. Den migrationen låter ju ashäftigt. Mm.
Men då skulle jag också, om ni vill, om ni har något exempel på någon text som kanske inte funkar så bra med formen. Någon sån där gång när ni har läst en bok och bara fan blivit så irriterad som du nämnde, Anna, i början. Så här. Nu menar jag inte att vi ska sitta och smutskasta folk, men mera kanske, ja, ni kan ju ta en klassiker om ni vill.
Ja, men jag tog med en bok som jag läste nu i våras, som är en väldigt fin utgåva som Norstedts ger ut. En samlingsvolym med Elsa Graves dikter. Och då i urval och förord av Eva Lilje, som har hållit på mycket med Elsa Grave och visserligen gjort ett hästjobb. Men hon har självsvåldigt organiserat alla Graves dikter i, vad är det, 7 kategorier. Som hon själv tycker passar bra. Och det finns heller inget index i boken. Vilket gör att den är hopplös att använda som uppslagsverk eller referens. Och om man är första gången som kommer till Elsa Graves dikter, så tycker jag verkligen att formen på det sättet har misslyckats. Där blev lite men alltså, sur.
Vad kan det vara för, alltså, är det som hon själv tyckte då, alltså kategorier utifrån tematik liksom, eller?
Ja, alltså kategorierna heter intro, ombegäret, luftforeller, föda och döda, nödlägen, apokalypser och hemma. Och läser man hela boken från perm till perm så får man visserligen väldigt böljande genomgång av Graves poesi. Alltså det finns en tanke kring hur dikterna är valda och satta. Man kan säga att hon har kuraterat författarskapet. Mm. Och den impulsen kan man förstå. Ganska vanligt hos litteraturvetare att man har läst och så vill man visa sin läsning och hur man kan se olika tematiska samband och så vidare. Men om någon skulle göra så med mina dikter, då skulle jag vänta mig i min grav.
Precis. Alltså,
jag tycker överhuvudtaget, jag är inte så här heller jättebeläst i poesi, men jag tycker också att det är otroligt svårt att läsa samlade dikter utgåvor. Att ha den här tjocka boken på så här 400 sidor med så här 5 diktsamlingar i, jag tycker att det är väldigt svårt liksom, att veta vad jag ska göra av det.
Men apropå just det här med antologier, så är det intressant att både de här svenska poesi och de här svenska noveller samlingarna som har kommit som luntor. Där blir det också, även om jag tycker att de är väldigt fina båda två, så blir det också väldigt tydligt liksom, alltså urvalet som görs, det är ju verkligen att skriva historia som man själv tycker. Alltså bara, det var någon som kritiserade den här novell utgåvan var med att det var nästan bara realistiska texter, tror jag. Eller det var något sånt där tematiskt att de hade valt, alltså just efter tycke och smak, och det blir ju lätt komplicerat alltså.
Fast jag är ju för, jag tycker att man ska göra fler antologier i så fall,
för att det, alltså,
kanon är ju inte något som är fast, det är något som man producerar, som man omförhandlar, som man gör hela tiden. Och det är när någon har gjort en antologi som man kan komma och vara kritisk och säga, varför har du inte med det och
ja,
det,
precis,
och så. Det är liksom det som är kritikens uppdrag, att hitta de här dolda vinklarna, och så kommer nästa och gör nya. Så att jag tycker att det är jättebra att de finns. De är ju ganska stora bibbor som just den här tiden säljer mycket, vet att det är så studentpresent som man ger. Och det är väl bra. Och sen så kan man göra fler, och då kan man också göra kontrasamlingar. Precis. Här är vi som inte kom med här, det här och så vidare. Och det är så
alternativa
det går vidare.
Absolut, det är precis det, är det som borde vara syftet när man gör en sån antologi. Det är att göra den så provocerande som möjligt.
Just
för att det ska resultera i så många svar som möjligt, så vi får skitmycket antologier. Den sista frågan jag ska ställa till er.
Men du fick inte ett exempel.
Vill du också säga någon som du tycker
att... Alltså. Jag tänkte på det, jag tycker att det är ganska svårt. Sen kommer jag på ett exempel ändå som är lite lamt, för det är lite som att sparka på någon som ligger kanske. Men, jag läste en kort roman, det var ganska länge sedan, av Ayn Rand. Och det är inte så jättemånga i litteraturkretsar i alla fall som tycker att hon är så här toppenbra.
Men... Utom Martin, som tvingade sig igenom typ hela hennes och världen själv.
Okay. Ja, men den här boken heter i alla fall Anthem och är väldigt kort. Och gör någonting så här, rent formmässigt då, med språket som har det med pronomen, som man fattar på första sidan och som slutar på exakt så som man tror, och som bara inte ger mig någon känsla i någon så här, kropp överhuvudtaget. Och det är att det är en dystopi där ordet jag inte finns då, och att de säger vi, och så upptäcker hon jaget i något gammalt bibliotek i slutet och upptäcker att hon kan vara en individ så. Och det var så himla lamt. Det var som att första gången hon sa vi istället för jag på första så här, stycket, så bara ville jag typ stänga igen boken och gå därifrån. Och när jag hade läst ut boken så önskade jag att jag hade gjort det. Typ.
Men kände du inte lite grann då att du hade fattat grejen redan i början?
Jo, precis. Och där gjorde jag ju det på ett sätt som inte hjälpte att läsa den.
Nej,
alltså.
Ja, men formen får ju aldrig bli ett argument för att fuska. Nej. Alltså, nej. Det är ju det. När man känner att det är någon som bara litar på formen, då funkar det inte. Formen ska ju allt som man gör ska tillföra någonting, tycker jag. När man skriver så är allting betydelsebärande. Hur meningarna ser ut, eller mellanrummen, eller vilka konjunktioner man använder. Det räcker ju inte med att man har kommit på en grej. Det är ungefär som, det räcker inte med att ha en idé, du måste skriva den också. Det är samma sak. Det räcker inte med att ha en form, du måste genomföra den.
Men avslutningsvis då, nu måste vi lägga av. Det är det här med den här frågan då som jag bad dig tänka på innan. Alltså om ni skulle få välja att någon skrev någonting utifrån en viss arkitektonisk eller rumslig form, typ så här en brunn, ett hisschakt eller vad det nu kan vara, en rot. Vad skulle ni då ta för form? Om Filip vill börja.
Faktum är att jag faktiskt först tänkte på en hiss. Men bara för att det låter tråkigt då, så tänkte jag på en tunnelbanevagn. Alltså insidan på en tunnelbanevagn. Jag tycker det finns något spännande med det, som är delvis att folk står tillsammans och är helt tysta. Och i sig själva. Och att man står helt stilla och samtidigt rör sig framåt. Att det finns något spännande i ett narrativ som bygger på att stå stilla och ändå röra sig framåt. Och att folk står helt tysta men ändå med varandra på något sätt.
Det är inte jättelång rörelse från rälsbussen till Inlandsbanan till tunnelbanan.
Men faktum är att rälsbussen rör sig, alltså i Inlandsbanan rör sig mycket mer framåt explicit än vad en tåg. Jag tänkte på det och att det var därför jag tänkte välja hiss, för att det kändes så jävla klyschigt att jag väljer ett tåg. Men hissen är spännande just för att det rör sig uppåt och upp och ner.
Det är många som har skrivit bra om hissar. Jag tror att är det ju psykodrama, Magnus Dahlström, så hör man hela tiden hissen. Och, alltså det är så här, det här ljudet från hissen som blir väldigt...
Det känns väldigt
Magnus
Dahlström.
Anna, vad skulle du säga då?
Ja, vad glad jag blev. Bra fråga. Nej, men direkt visste jag. Lyftkranar, tornsvängkranar, de här raka, gula.
Det är som mitt... är lite fyrkantiga, menar du?
Ja, precis. Det är mitt första estetiska objekt. Också det första som jag skrev en krönika om i GP på 90-talet. Och sen så blev jag lycklig när jag läste en roman som också är väldigt speciell, formmässig, Åsa Nelvins Tillflyktens hus. Ja, jag ska inte breda ut med den, men den är skriven i fyra delar som är väldigt speciella. Men hon skriver så här: jag går längs kajen, det är vår, men dimman ligger ändå tät över sundet. Bara ljuden från varvet och ett och annat måskri tränger igenom den blinda atmosfären. Jag tror att måsarna är de enda fåglar som hörs i dimma. I vilket fall förföljer de vassa skriken mig på min promenad, överröstar vattnets kluckande, kranarnas knirkande, hamnens ljud. Packet i fågelvärlden. Jag tycker inte om fåglar eller flugor eller flygkunniga skalbaggar. Jag är rädd för allt som flyger. Men värst var fladdermössen som ljudlöst snek in till min kind i skogen hemma när jag var barn. Det duggregnar lite. Jag vet att det kommer att göra mitt hår tjockt och smålockigt som föller på ett får. Jag börjar redan längta efter en spegel. Jag kan sitta i timmar när jag någon gång får vara i fred och se mig i spegeln. Jag ser siluetterna av höga lyftkranar träda fram omkring mig. Så underliga de är. Det finns ingenting som liknar dem. Höga stålställningar med stillsam utstrålning av okränkbarhet. Jag tycker bättre om lyftkranar än om människor.
Härligt.
Ja, vad fint. Det var jättetjusigt. Själv skulle jag nog välja... jag har ju en svag sida för Deleuze. Det har vi ju pratat om tidigare. Och han jobbar mycket med rhizomet. Alltså det avcentraliserade rotsystemet. Men på sistone så har jag ju varit lite mer lagd åt faunahållet. Så jag säger nog grävlingsgrytet, tror jag.
Mysigt.
Ja, men med de orden så måste vi nog ta och sluta.
Kan jag bara få avsluta med, nu hinner vi inte prata om det alls, men jag tycker det var så himla uppfriskande fråga att du frågade Anna om ett specifikt kommatecken. Ja. En eloge till den frågan.
Ja, men vad härligt. Så dumma frågorna, fram med dem liksom. Ja. Jag vill tacka jättemycket dig, Anna, för att du kom hit och var med och var klok. Och Filip, för att du kom hit och också var klok som vanligt. Och till lyssnarna så vill jag säga, ut med er nu i sommaren och sitt på en stol och tänk på att ni läser en bok. Och gå under lyftkranar. Yes, okej, okay, då säger vi hej då. Hej då!
Hej då!
Hej då!